I väntan på sommaren. Anders Börjesson besöker byn Lainio i Lappland där man just nu förbereder byns stora sommarfest.
Sådana här måndagstimmar framöver, alltså mellan klockan 10 och 11 i program 3, ska vi träffa människor som satsar lite på framtiden, vilket kanske ibland kan vara lite svårt i landet Sverige 1981. Människor som gör det intresserar mig mycket. Människor som har en fast tro på framtiden och som kanske trots diverse bakslag ändå ser med någon slags tillförsikt på det som ska komma. Nu står jag plötsligt utanför en skola. Det är snö fortfarande här. Och 100 meter från mig ligger en älv och sover under ett nästan metertjockt istäcke. Men går man nära så hör man att den håller på att vakna. Det är Lainio, 12-13 mil rakt öster om Kiruna och några mil från finska gränsen. In i skolan håller byns människor på att förbereda sig för ett sammanträde. Det lär visst bli kaffe och till och med tårta. Vi går väl in.
Ja, då hälsar jag Lainio och Hymixiles styrelse välkommen till en liten sammanträde här, en extra sammanträde alltså ikväll. Det gäller vår firande av vår jubileum, alltså 350 år, och det är mycket frågor som måste behandlas, och det är därför vi så ofta måste samlas också. Reklam veckan 16 påbörjas nästa vecka, och då får vi väl tänka över en annan fortsättning. Förorden till boken, den
förhandlingarna och förberedelserna för Lainios 350-årsfirande tar tid. Vi beslutar oss för att ses nästa dag för att vi ska få veta lite mer om Lainio och de gångna 350 åren. Vi ska samlas hemma hos Bertil Birger och bror Eriksson. Och Manfred har lovat att komma. Manfred Johansson, han som brukar sköta om bastun. Ulrik Eriksson ska vara där. Kalle Andersson. Åke Zackrisson. Helmer Granstol, Arthur Elenius och många, många flera. Det är ungefär 500 meter till bröderna Eriksson som bor uppströms älven. Vi hinner spela dansbaneflört med Lollo Asplund.
Får jag lov så har vi tagit en liten runda. Har nog märkt hur du sneglar på mig. Jag har något jag vill du ska begrunda. Och kanske slatta processer i dig. Som vill in i tid, hålla tanken fri. Ändå ta parti för en ideologi.
Visst okej, okay. Inte kan jag säga nej. Jag har länge velat dansa med dig.
Vänta dig nu inga ifrånna haranger om vår växande byråkrati. För jag vet ju att du misstror hela etablissemanget och partiernas hierarki. Du vill in i fri, hålla tanken fri. Ändå ta parti för en ideologi. Men det jag vill ha sagt kommer att behandla makt. Och kanske öka din beredskap ett par natt. För jag tror att makten till sin karaktär måste vara kortare och lyft och när att den korrumperar alla som tar den. Får man ändå från fjortkärlek försvara den.
Och jag tror att jag fattar vad du menar. Och något ton ligger väl här uti. Det finns då inte något som kan förena både makten och demokratin. Inget pekoral, men någon hög moral. Mer direkta van och humanistiskt ideal.
Men hörde du din gamle gycklare, nu är du ut och cyklar. Det är inte alls frågan om det. Och det vet du för övrigt mycket väl.
Jag vet nog vilken slutsats du vill jag ska dra. Men hur blir ni så märkliga förlär? Ja, att sprida både makt och ägande är nog bra. Men i slutändan tar och berg vill jag förtjäna färg. Där går gränsen.
Men de har knappast någon allmänheten lösen. Det är det mer som är tänkt att experiment. Och håll med om att deras inre res. Och deras tåga är värt ett monument. De vill in i fri, hålla tanken fri. Ändå ta parti för en ideologi. Och de tog konsekvenserna och vågar stänga gränserna. Det kallar jag nog att vara fri.
Men det de gör det blir mer av privat natur. Och ingenting för en statsman som jag. Och inte heller rubbar över en maktstruktur som det ville bryta sönder idag.
Både jag och mig, du förivrar dig. Kan du säga mig, varför man tar och berg. Sänder ut en hel armé för att bränna en idé. Finns det något du kan tyda ut av det?
Kanske det att makten till sin karaktär måste vara kontra revolutionär. Att den korrumperar alla som tar den. Och med nästbar och klok som vill försvara den.
Tar och berg blir då en av många vägar som vårt motstånd kan välja att gå. En annan går till Söderbacka, en tredje går mot Barsebäck, en fjärde till Skellefteå. Där går folk som vi, håller tanken fri. Ändå tar parti för en ideologi. Ja, då ber jag att få tacka, det var trevligt att få snacka. När du vill kan vi ta en runda till.
Det var Dansbaneflört med Lollo Asplund och Turid. Och nu har vi alltså flyttat hem till Brons kök. Vilken var den första som kom till Lainio?
Det var Olof Clementsson som kom 1631. Hans far Clement Olofsson, som heter den här skott, fick kungligt privilegium att få bygga och bo i Neidiniva. För byn kallades under 1600-talet, i början av 1600-talet, för Neidiniva.
Men det var den första som kom hit?
Jo, det var den första som kom hit. Alltså hans, eller han antog nybygget i sin sons namn, Olof Clementsson. Och då kom han hit själv med 3 söner och 2 sonhustrur. Mm. Alltså Olof, Morten och Henrik. Henrik flyttade till Norge 1723. Så säger Henrik i Alten att han är kväne från Lainu Gård. Dessa hade ju, det var givetvis att de kom ju inte frivilligt, helt frivilligt då, mm. till dessa östliga trakter. Men att de fick en villkor. Skulle de inte anta ett nybygge här uppe, så skulle de till kriget. Och då var givetvis människorna även livrädda för sig, och då antog man det här nybygget här uppe.
Det var inte mycket att välja på.
Nej, det var inte mycket.
Krig eller Lainio?
Krig eller Lainio. Krig eller Neidinio. Lapparna fick ju uppdrag från bönderna i Norge, från Alten, Tromsö och däromkring, att köpa barn, helst pojkar. Och då gjorde lapparna, när de kom hit ned, så gjorde de en rekognisering och köpte, gjorde upp affären, köpte och gav rent kött, det kan hända i ren. Och fisk och salt och några silverpenningar i utbyte, och på våren då flyttade uppåt i april och maj, så tog de med dessa barn. Men att många tog under färden berättas det i dessa handlingar som jag har genomgått. Att det var ju, och när de hade dött, om barn tog på vägen, så förlorade ju den här samen allt. Han fick ju ingenting. Det var hans förlust. Mm. Och då så, men den, det som levde upp och kom till Alten och Tromsö och däromkring, så då kunde samen förtjäna en ganska bra slant. Och den där förtjänsten betalades av norska nybyggare i silverpenningar. För det var helst pojkar de köpte och inte flickor, för flickorna betalades inte så bra.
Vi träffas i afton, sa du. Vi träffas och ror en båt. Solen går aldrig ner. Det är vackert så man går åt. Solen stod meningsfull över sjön som var stilla och blank. Och i aftonen tyckte jag mig se herrskap som gick och slog dank. Din vita glännade vita bolanga, din hatt var vit för min syn. Jag drömde långa haranger om halvat och linne kostym. Jag flöt i 1800-talet, då suckade det tungt ur ditt bröst. Jag är rädd. Om vi förlorar valet, då blir det en kuslig höst. Jag såg hur fåglarna sjönk och såg att landskapet låg från en fisk som legat gömd, stängde det när den slog. Ljuset milt över bondens gröda, jag svarade inte på en stund. Men kysste sedan din vackert röda, socialistiska mun. Thank you.
Det var Rodturen, en visa av Rune Andersson. Hur bodde de människorna som kom hit? Hur hade de det? De jagade och fiskade, det är klart.
Ja.
Och så var de bönder.
De bodde ju i små timrade hus. Och då hade de väl ingen elstad, utan det var ju rökhötten. Röken kom ju in och det var ju den som värmte upp. Så att så mycket rök att det inte, de inte kvätes. Men i historien, vad jag har utrett hittills, så har det bara en gång hänt att en har kvätts av röken i rökhötten. Men att i annat fall så var det ju dessa veckor. De hade ju mossa mellan timringen och sen fanns det en glugg där de släppte ut den där mesta överskottsröken utåt.
I vinter har ni haft nära 40 grader kallt här uppe i Lainio. Hur klarade människorna på den tiden kylan då? Det måste ju ha varit lika kallt då.
Ja, kanatter.
Ja, jag förmodar att de hade pälsar. Renskinnspälsar. Och som bror har som hade bällingar. Så de var nog välklädda, det tror jag. Men till exempel nu jag tänkte på de här som om barnhandeln. Ännu 1920-talet förekom det barnhandel härifrån till Norge.
Så ser jag.
Som vi bor var det ju en Amalia. Hon fick ta iväg en pojke till Norge. Men han har återkommit hit. Och nu tror jag han vistas någonstans i Stockholm, den där pojken. Ja. Men det fanns, han fick en mjölsäck, 100 kilo mjöl för pojken.
Ja, det blev ju smyghandel efter. Fast det är lagt gödsel 1850.
Ja. Förekom det annan handel också med samerna här än just barn?
Ja. Då var ju en annan handel, det förekom ju, vi byttes handel och det var ju det som de överlivnade sig på, byttes handel. Och men att sen var ju det här handeln som när de fick fågel och vilt och allt annat så kunde ju nybyggarna då tidens i gamla tider förde till Kängis, Övertorneå eller Matarengi och Haparanta och sälja dem där. Mm. Och det gjorde de med forer, hästforer och ren och sånt där. Mm.
Nu ska vi lyssna på lite Mozart-musik. Divertimento i F-dur för stråkar. Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. Det var Vienna Mozart ensemble där. Hur var relationerna med samerna som fanns här innan de här nybyggarna kom hit?
De var mycket vänskapliga sinsemellan. Då kunde de gifta sig också med varandra, sameflickor och nybyggar söner. Men det var en sedvar ibland dem att en nybyggar son fick ju inte ta en sameflicka om nybyggar sonen var fattig.
Jaså.
Var nybyggar pojken från rikgård, då gick det väl an. Då godkände sameföräldrarna detta.
Aha.
Men att relationerna mellan 1600 och 1880 åren till 1900, alltså in till 1900-talet, har varit mycket goda efter det papper som jag har för mig.
Ja, vad är det för papper ni har använt i år? Vad är det för källor ni har haft när ni har gått igenom hela byns bakgrund?
Jag har använt Riksarkivets och Riksarkivets material. Jag har inköpt från Riksarkivet på billig penning alltid exkopior och besökt Härnösands landsarkiv, besökt kyrkoarkiver och samtliga kyrkoarkiver här, Jukkasjärvi, Karesuvanto, Pajala, och sen har jag använt mig i stort sett av mikrofilmat material, domböcker och ministerialböcker och kyrkohandlingar, andra kyrkohandlingar. Där prästerna då skrev in i kyrkohandlingarna egentligen allt vad som förekom och skedde inom bygder och byar.
Du har varit ute och pratat med gamla människor.
Jo, och gamla människor har jag tagit från 1959 har jag börjat med det. Och tagit berättelser upp av gamla människor då när jag inte hade tillgång till bandspelare, antecknade jag dem.
Arthur, igår så pratade ni finska med varandra på mötet. Det är det naturliga språket för er.
Det är finska. Det är sällan svenska. Vi pratar på byarstämmorna. Det är finska.
Ja.
Det är det riktiga språket alla kan.
Alla kan, ja. Är det riktig finska som går bra i Finland också?
Ja, det är nog i stil med tornedalsfinskan.
Tornedalsfinska.
Jo då. Så vi kommer ganska så bra tillsammans i övre Finland med finnarna.
De här människorna som kom hit för 350 år sedan, var de finsktalande också?
Det var nog både finska och svenska.
Ja.
Det var det. Och det var nog ryssar också.
Ja, så.
Det var det nog.
Ja, det var det.
Så det var en riksblandning faktiskt som kom hit då.
Sen vet jag att det kom tider då det var plötsligt fult att tala sitt eget språk. Hur var det i skolan när du gick i skolan, Ulrik? Då måste ni prata svenska.
Ja, det fick vi göra.
Ingen finska alls?
Egentligen fick man inte prata finska, men det är klart att man gjorde det på raster och så. Det blev mest finska.
Vi ska gå vidare i skivlistan och lyssna till Jönsson med Lien. Det är Mikael Ramel.
Jag ser på Jönsson som går med Lien och ser på stylen som han håller i den. Nu viker sig sett ut av alla slag, för Jönsson han vet vad det är för dag. Splash, där faller veten, och swish, där ger sig rogen. Nu har det stått till sig en hel säsong, så nu är den mogen för skördens gång. Spirande vår, den som han sår, blomploppa tittar på hur man gör. Hängarna skjuter upp och på liv, sjunger som i en kör. Hösten konstaterat och tröskmaskinen omvärderat. Nu är det med slagan han slår igen och får känna att kroppen är meningen. Som de vore pengar. Nog är vi för få som är riktigt fan att ge vår kärlek i det vi gör.
Ja, de bodde i gårdarna, lapparna, under min tid också.
Ja, var det bara när de for igenom här?
Ja, då hela vintern,
ja.
Till våren.
Ja, så.
Ja.
Så de bodde tillsammans, det fungerade
ja.
Bra?
Ja, det har fungerat bra.
Ja.
Det var trångt, men inte brydde man om det.
Hur många kunde vara i ett hus då?
Ja, det var 10 barn. Och sen 10 syskon hade vi. Och sen var det lappar, de här som bilas, det var åtminstone 5-6 stycken. Det var 16-18 stycken.
Och så lite hundar?
Ja, hundar var det fyllt.
Ja.
De låg på golvet.
Ja.
Och sen som far berättade och farfar hade berättat att de sparade det där smöret, att man kunde byta sig mitt att få rena.
Mm.
Det gjorde man förr.
Ni lever ju ganska nära samerna idag också. Det...
Ja, men de kom inte ner mer.
Det gör de inte nu.
Det var 1952, det var sist.
Sista
de, ja. De bodde här.
De närmaste bor i Vikkusjärvi och...
Ja, det är de kallar man skogssamer.
Skogssamer,
ja. Inte, de inte riktiga samer.
Nej, nej.
Det finns i Torbuk också, sådana saker.
Du säger smör, men fanns det något annat man tillverkade och sålde härifrån, ifrån Lainio? Kära har du talat om.
Ja. Jo, kära. Ja. Det blir, då tänker jag att vi tar såna här, vi har ju tre här som är, har varit med om kärtalar och kär. Bränning kan hända Artur, Elis och Johannes här. Så.
Ja. Har du varit med om det, Artur?
Jag har inte varit med på bränning av någon kärdal,
men
krossa stubba, det har jag.
Elis har varit.
Nej, jag har inte varit med och bränt.
Nej.
Men jag har, en gång har jag varit på en kärmil.
Du krossade rött och så. Vad var det för rött man använde till kära?
Ja, det är ett halvstubbar.
Tallstubbar,
ja. Och det var en stor procedur att samla ihop dem. Ja. Först på hösten så hög man och samlade dem i stora högar. Och sen kördes de fram där Kärdalen skulle vara.
Ja.
Och sen krossades de sönder, högt sönder i små, 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 små bitar. Och sen blev det att stapla undan på undan. Ja. Så det blev en sån där kull av det hela.
Ja.
Och sen täcktes det med tork. Och sen fick man vänta att det var lugnt väder innan man tände på. Och det var inte alla som var nog räknade med vädret alla gånger.
Och så svettades det här virket så att tjäran flöt.
Det var en sån där holkat träröre egentligen. Som tjäran rann igenom. Ja. Och sen var det ju en käpp som man stoppade undan för undan.
Då fick man ligga ute och vakta det länge tills det var färdigt.
Visst, ja. Jo då, man fick vara framme och vakta.
Precis som de som sköter milorna.
Ja, det är precis i samma stil. Ja. Mm. Men Elis, du var med då när du var i Lainio?
Nej, jag var inte med då.
Ja, men var det Karl?
Det var Karl som var med.
Jo, då var jag också att stapa den där höken.
Ja. Så var du med om det också?
Ja, jag var då lite, inte så liten, men ung var jag. Var jag nog 15-16 år. Vi hade där i Lainio, som det är gemensamt. Det var med de här vikhus. Det då hette de Krok.
Ska vi lyssna till Blind Mary med Stefan Grossman?